Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Och idag ställer jag frågan så här. Har Trump förlorat kontrollen i Mellanöstern? Eller hade han någonsin kontroll? Det återstår ju också att se ännu. Men så här svarade Trump igår då en journalist från BBC pratade med honom i telefon. Han sa så här. Bibi gör vad jag säger att han ska göra. Och är det här nu sant eller håller Trump på att förlora kontrollen över Benjamin Netanyahu och sin allierade Israel i området? Och hur avgörande är USAs stöd för Israel? Ungefär så här låter det idag. Vi ska reda ut de här frågorna här tillsammans med den utrikespolitiska experten Per Stenbeck. Välkommen med. Har vi tappat honom nu redan? Ja, alltså det, jag hörde här just före sändningen att linjen är jättedålig. Så nu ber jag att tekniker ringer upp Per Stenbeck på nytt. Så här är det när semestertiderna börjar komma och folk far iväg ut på en massa holmar. Men jag har en annan gäst i studion och det är bra. Och det är Susanne Dahlgren som är Mellanösternforskare. Välkommen.
Tack.
Och det där hemkommen nyligen, bara för en vecka sedan från Libanon.
Ja, stämmer.
Beirut, där du har jobbat i 3 år.
Ja,
för som ledare för det här
Mellanösterninstitutet.
Ja, precis. Det där, först har vi en ögonvittnesskildring. Alltså, du kom för en vecka sedan och där har varit då strider i Libanon. Israel har gått in där och det har hänt väldigt mycket. Vad såg du?
Ja, alltså kriget fortsätter i södra delen av Libanon mycket hårt. Det är Hezbollah som försöker hindra Israel att komma närmare till Beirut. Och sen Israel som har markoffensiv där och bombningar varje dag kan man säga liksom. Så det är fullständigt krig där i södra delen av landet och i Bekaa-dalen i öster.
Mm. Hur var din egen alltså situation alltså när jag frågade vad såg du? Såg du någonting alltså själv eller är det så att det är avskärmat tydligt det här området där det?
Ja, alltså förstås jag såg israeliska flygplan. Och drönare som de skickar över Beirut att surra och terrorisera befolkningen, oss där som bor. Ja. Och sen förstås man läser nyheter hela tiden vilka områden i södra byar skulle så kallat evakueras, tömmas.
Ja.
Och sen i Beirut så kan man se folk som bor i tältor och det är 1 miljon personer som har tvungit att lämna sina hem.
Sen det där hade också bland annat, nu ska jag säga att det anger rätt källa, jag tror det var New York Times som har nu publicerat ungefär, ja, alltså det var 12-14 timmar sedan bilder på som bevisar också videomaterial som bevisar att Israel då har använt vit fosfor.
Ja, det stämmer. Ja. Mm. Ja, alltså Israel har inte bara tömt det här städer och byar där, men alltså de har gjort att odlingarna går inte att fortsätta där. Och samtidigt som alltså man har evakuerat norra delen av Israel och sen nyligen så har man hämtat dit jordarbetare från Indien för att hålla de här odlingar i skikt så att de inte förstörs.
Alltså vit fosfor, vi ska ännu lite beskriva vad det är. Alltså vit fosfor är ett ämne som man då sprider ut, så det är väldigt, om jag har förstått saken, ett lätt antändligt. Mm. Och det där, det gör alltså marken
brinner, det,
ja, väldigt lätt. Och ja, man kan då få både problem med andningsvägarna och också direkt brännsår om man vistas på det området,
ja,
där vit fosfor.
Ja,
vit fosfor är dessutom, alltså det är ju en förbjuden, man får ju inte använda den i befolkade
områden? Inte i befolkade områden, men alltså jag skulle säga att man borde inte alls använda det.
Nu har det använts dessutom enligt New York Times då, så i befolkade områden, till och med ganska tätt befolkade områden. Så att den här situationen är på inga sätt bra. Om Per Stenbeck lyssnar på det här just nu på radion, så är att vår tekniker försöker ringa dig hela tiden. Att stänga av allting, att stänga inte av telefonen, men stänga av wifi och allt möjligt sånt här. Håll bara telefonen på som vanligt, så försöker vår tekniker Max nå dig där ute på ön i Pellinge. Men jag fortsätter här med Susanne Dahlgren. Alltså, för att nu berätta vad som har hänt. Alltså, det är en vapenvila, kom man överens om den 8 april.
Ja.
Och det där, det har hållit någorlunda. Det har hänt allt möjligt nog, men du grimaserar.
Nej, det har hållit inte alls. Det är samma sak som i Gaza-remsan. Att Israel fortsätter att gå vidare och erövra olika områden. Förra veckan så fick de kontroll av Boforborgen, som är en av de här korstågsborgen och världsarvsställe. Och nyligen så har de påstått att det finns Hezbollah anläggningar under den här borgen. Ja. Och de har armén har till och med visat liksom bilder från den här trakten som de påstår att är från den trakten. Men alltså borgmästaren av den område där borgen finns säger att de här bilderna är inte alls från den trakten, utan att det är en världsarv som måste lämnas utanför något slags militär gripande eller aktivitet.
Men hela alla de här anfallen också mot Beirut, så har man också då sagt att det beror på att Hezbollah har fästen i Beirut.
Ja, visst de har. Ja, men alltså samtidigt så har man inte bara slagit Hezbollah-medlemmar, utan också civila som jobbar för att rädda liv. Till exempel de har riktat mot ambulanspersonal. Det är liksom en vanlig syn att först skjuta dem en bil eller motorcykel, och sen när ambulanspersonalen kommer dit så skjuter de igen för att döda folk som är räddningspersonal.
Ja, det har delats videon på så här på också, alltså helt sån här nyhetsbyråer har delat videomaterial från sån här så kallade double strikes.
Ja,
men det där, alltså om någon nu lyssnar här och blir helt konfunderad kring det här, hur det allt hänger ihop, för nu talar vi om Libanon och Hezbollah. Och Hezbollah är en organisation, alltså en terrororganisation den är klassificerad åtminstone som en terrororganisation sponsrad av Iran.
Ja.
Och det där, så har vi då Iran i hela det här pusslet. Iran som har lyckats faktiskt uppnå allt möjligt i det här kriget tack vare att de har stängt det här Hormuzsundet.
Ja.
Jag hörde just en analytiker säga att Iran har nu åtminstone lärt sig en sak från hela det här kriget här. Och det är det att de behöver inga kärnvapen, för att de har ett mycket bättre vapen, och det är att stänga det här Hormuzsundet.
Det stämmer, ja.
Håller du med om den analysen?
Visst. Och dessutom, man kan ifrågasätta den påståenden att Iran skulle ha utvecklat kärnvapen. Till och med Tulsi Gabbard, som jobbade tidigare i Trumps administration, har sagt att det fanns ingen bevis om att det finns en kärnvapenprogram i Iran.
Den här diskussionen har vi ju hört för länge sedan när det gäller Irak. För många år sedan Irakkriget, så att fanns det eller fanns det inte. Och det är inte egentligen ens Ja, det är en bara av de orsaker man har då nämnt för att börja med det här kriget. Alltså från USAs håll var det här kärnvapenprogrammet. Andra var att man ville störta regimen bland annat då. Och nu så skulle, liksom för att reda ut den här hela soppan här, så jag börjar med att nu säga att det har varit vapenvila, det har varit väldigt bräckligt sen 8 april. Det som hände nu i söndags var det att de här länderna då på, alltså Iran angrep Israel, och de säger att de gjorde det på grund av det som Israel gör i Libanon.
Ja, precis. Alltså Israel attackerade södra delen av Beirut på söndag eftermiddag. Och sen hämnades Iran, Israel, med att skjuta missiler till Israel. Och till och med houthierna från Yemen deltog.
Ja, och det här svarar då Israel på.
Ja, visst, ja. Men alltså på måndag, så, alltså igår, så ringde Trump till Netanyahu att man borde sluta nu att kriga, eftersom det här avtalet om fredsavtalen mellan USA och Iran är nästan färdigt. Det sa det han, och därför måste båda parter liksom sluta det här nya angreppet.
Ja, alltså den säger att vi är very close to reaching a deal, en very important deal. Det så har Trump alltså sagt, och därför, men här är just den här springande punkten. Alltså Israel svarar ändå på de här anfallen, trots att Trump då inte ville att de skulle göra det för att äventyra de här fredssamtalen. Nu en journalist från BBC, alltså Sarah Smith, hon frågade igår kväll, alltså det här är ju också jätteintressant, att Donald Trump tycks ha gett sitt eget telefonnummer till en massa journalister som kan ringa honom direkt utan att det går via någon sån här i hans stab. Och hon är då en av dem, Sarah Smith från BBC, ringde till Trump och så frågade hon rakt ut om Netanyahu har trotsat honom. De hämnades Irans attacker, trots att Trump då uttryckligen inte ville att de skulle göra det. Han svarar exakt så här: no, they had already gone, they were on their way. Alltså han sa att de här svarsattacken hade redan, att de här missilerna hade skjutits iväg redan, att de var på väg. Och så svarar han ännu, så sa han: if I tell him to do something, he does it. Om jag säger till Bibi, alltså Netanyahu, att han gör någonting, så gör han det. Så att det där... vem talar nu sen sanning här?
Man har alltså diskuterat den frågan också i israeliska medier. Och i Israel så tror ingen att Trump har kontroll på Netanyahu. Och för Netanyahu det är mycket viktigt för honom att påstå att han är i kontroll i Israel.
Det är väldigt viktigt, ja. Det där, nu borde vi ha hittat Per Stenbeck på en ö i Pellinge. Välkommen med.
Tack.
Nu hör vi dig. Ja, vår tekniker har gjort ett
dåligt.
Det är en jättedålig linje, inte vet jag. Igår när jag talade med dig i telefon lät det hur bra som helst. Har du stängt av wifin från telefonen? Den stör ibland den här mobillinjen.
En fråga. Jag kommenterar din fråga.
Varsågod, kommentera.
Det säger att var USA med på den här senaste Israel-attacken mot Beirut eller inte? Och rent tekniskt militära, så Israel, så amerikansk militär, så integrerade att i praktiken kan Israel inte göra det utan att amerikansk militärteknik är med i det hela. Så vad som än händer, så är de med. Det finns alltså amerikansk militärjournal på de israeliska baserna som avfyrar det där. Så det går inte att hemlighålla någonting. Så det finns alltid en samhet i alla fall.
Ja, det är fortfarande en ganska knölig linje du har där. Vi uppfattar nog vad du säger, men den packar sig ibland, vilket tyder på att du har ett svagt mobilnät. Så att det där,
ett svagt mobilnät.
Ja, jag hoppas du står ute någonstans på en bergsknall, för att därifrån hörs det sannolikt allra bäst. Men det där...
Jag sitter...
Ja, den är eländig, den här linjen. Alltså, Per Stenbeck säger här att det är omöjligt för Israel egentligen att göra något sådant här anfall eller så här, utan att USA skulle veta om det.
Ja, alltså det stämmer när det gäller kriget i Iran, skulle jag säga. Men alltså i Libanon så har man Israel så bra liksom utrustning att spionera folk. Vi har haft 6 drönare som cirkulerat på himlen runt om även mitt område. Och sen har man liksom informatörer på gatan som säger att nu gick den här killen som vi vill skjuta in i byggnaden, och sen skjuter Israel. Så de behöver faktiskt inte amerikansk hjälp för den.
Men det som Per Stenbeck just sa var att det är så integrerade, de här styrkorna som finns i Israel. Där är hundratals, alltså ändå av USA-militär i Israel. Så att det är omöjligt att de inte skulle veta om vad...
Just det. Och det beror på att USA låt Israel att komma in i CENTCOM, som är den delen av amerikansk militärmakt globalt som handlar i Mellanöstern. Så alltså Israel delar den samma militär information som USA och andra länder i det här CENTCOM samarbete. Så att på det viset, ja, det stämmer ju.
Per Stenbeck.
Kan jag det är den här, ska vi säga, dialogen mellan Netanyahu och Trump, som är ju lite politisk teater också. Båda behöver den här, att de lite kommer i strid med varann också. Netanyahu behöver det för att visa den inhemska oppositionen som angriper honom, för att han inte kommer någon vart egentligen med sina egna militära mål. Angriper honom, och han behöver visa då att han kan stå upp mot Trump. Och Trump igen behöver i sin tur kunna säga att han har läxat upp Netanyahu, för att det finns en starkare, allt starkare opinion också i USA som säger att Trump är alltför lydig mot Netanyahu, att Israel har fått bestämma USAs. Äntligen Netanyahu som lockar in Trump på det här misslyckade äventyret. Och därför behöver båda nu lite markera sina ståndpunkter också. Men jag tror att det är ganska långt ifrån att Trump skulle sätta ner foten och säga att nu räcker det här, nu får du stoppa helt och hållet. Det är lite teater över det här också, för att i praktiken är de ganska samspelta. Trump är naturligtvis otålig, för att han får alltså växande kritik hemma för att han inte får ett fredsavtal till stånd. Och då kan det vara bra att skylla lite på Netanyahu också.
Men här är alltså liksom två sådana alfahannar som på ett sätt, alltså Netanyahu är lite sån alfahanne, och han behöver liksom visa för sin hemmapublik att han inte är Trumps liksom lilla hund.
Ja,
och tvärtom så behöver Trump också visa på hemmaplan att han inte är Netanyahus.
Ja, det stämmer, men alltså det var vicepresident Vance som igår sa det att Israel och amerikanska mål i Iran är olika. Mm. Och för amerikanerna det är mest viktigt är att ha det här kärnvapenavtalen i skikt. Medan Israel vill skapa kaos i Iran för att svaga liksom Iran som ett stat. Så det är två olika mål.
Jag läste en analys av Tom Bateman, som är USA, alltså BBCs korrespondent i USA, alltså i Vita huset. Han skriver att så här att han håller med om den här Per Stenbecks analys här. Just han säger att, så att Trump would have given Netanyahu a blinking yellow light. Alltså, det citatet är taget av Aaron David Miller som är en sån här veteran förhandlare för USAs del. Alltså han menar att det är helt otänkbart att man spelar lite teater just så här.
Precis, ja.
Ja, det där, nu konstaterar jag här att Netanyahu själv är ju lite i något av en sån här revsax med hela den här härvan. För hemmapubliken kräver att han uppfyller ett av sina löften. Och det löfte har varit att totalt förgöra Hezbollah den här gången. Och, ja, varsågod, Per Stenbeck.
37% av den israeliska opinionen är nöjda med vad han har gjort. Men resten är inte, tycker inte att han har gått riktigt långt alltså. Opinionen är ju nog kraftigt för det här kriget i Libanon, i den israeliska opinionen alltså. Men man vill att det ska fortsätta och om han nu hoppar av och, på grund av Trumps påtryckningar så riskerar han att förlora valet i höstens parlamentsval i Israel. Och det är hans motiv att hålla igång den här maskinen så att han framstår som den enda som kan besegra fiender i Svart och i främsta hand och Iran lika så. Att det är ju nog en liten revsak som befinner sig i, det stämmer. För att hur han än beter sig så kommer det den någon ska göra mer eller mindre att han. Vi ska se om inte hans period kanske tar slut på grund av det här också. Att han inte lyckas tillfredsställa både Trump och den egna hemmaopinionen på samma gång.
Vad säger du, Susanne?
Ja, men alltså samtidigt så har Trump sagt att han bryr sig inte om det som händer i Libanon. För Trump det mest viktigt nu just nu är att få det här kärnvapenavtalet som han kallar liksom fredsavtalet. Och det är det som Iran försöker också få i stånd eftersom Iran också vill inte fortsätta kriga. Medan kriget i Libanon, det kommer säkert att fortsätta eftersom just det som Per Stenbeck sa att Netanyahu kunde förlora valet om han inte visar hur stark ledare han är för att försvara Israels rättigheter och stat.
Så alltså i Netanyahus intresse är alltså att hålla Donald Trump och hans administration med i det här kriget?
Ja.
Ja.
Varsågod, Per Stenbeck.
Trump är nog tvungen att intressera sig för Libanon eftersom Iran i alla förhandlingar med som nu förs mellan USA och Iran är ett av de viktigaste kraven är att Libanon ingår i ett avtal. Alltså Iran kräver det och jag tror inte att Iran som är ju ideologiskt motiverat att stödja Hezbollah att de kommer att ge upp det kravet så lätt utan de kopplar ihop det. Israel vill koppla ifrån dem de två skilda krig Israel. Trump och Iran har där ett gemensamt intresse så att säga för att kunna komma till ett avtal att Libanon-situationen också tas med i ett avtal på Netanyahu för att få honom med på. Vi har ju hört att Trump nu säger att
Det är intressant. Varje gång Per Stenbeck håller en liten paus så tappar vi det ljudet. Men
ja.
Ja, det där alltså, jag uppmuntrar dig inte att tala nonstop utan pauser. För det tycks ändå vara det enda som gör att den här linjen till Pellinge håller. Men alltså, ändå har det väl blivit ganska klart här att ju längre det här drar ut på tiden så desto besvärligare blir det här för Trump. eller hur?
Ja, och det är på grund av det här Hormuzsundet och blockaden där. Mm. Och sen att oljepriset går upp hela tiden. Så att, eller upp och ner hela tiden. Så att det är någonting som liksom världshandeln inte tål på längre sikt, så att det finns också liksom inhemska krafter i USA som liksom försöker att få honom att sluta kriga i Iran.
Men det har inte blivit ganska klart att Trump själv också nu är väldigt mån om att få den här dealen till stånd, just för att kunna säga att titta att han kan avsluta det här kriget.
Ja, alltså för honom det är liksom politik som han tänker att han liksom styr, men alltså samtidigt som att folk inte litar på det som han säger, att folk tycker att det är endast teater och allt det här. Och sen att i USA så pratar man nu mer om den faktumet att det här kriget var onödigt om Trump inte skulle ha avskrivit det här avtalet med Iran.
Som Obama hade förhandlat fram. Ja, och som där det ingick många av de kraven som nu ställs.
Just
så att det, där, det fanns redan ett avtal. Det där, alltså det är klart att Trump tydligen alltså vill ut härifrån. Han kanske till och med på något plan har insett att det var ett misstag,
ja.
Alltihop. Men det där, jag tänkte att eftersom det nu pågår ännu det här, så skulle vi kunna prata lite också om kostnaderna för det här kriget. För det är asymmetriskt på det sättet att det har sagts att de vapen som till exempel Iran använder nu är liksom alltså en bråkdel i pris. Vad det kostar varje gång när USAs vapen så att säga används på området. Ja, varsågod Per Stenbeck. Vi väntar lite, vi ser om den här linjen går. Varsågod.
Kan ni...
Alltså det är helt hopplöst. Det här är Finland.
Ja.
Ännu är det i Finland.
Det är... Hallå, hallå.
Vi försöker en gång till.
Hallå.
I sitt säga hallå utan prata bara. Ja, det är intressant. Nej, det är hopplöst, Per Stenbeck. Vi hör ingenting. Vi hörde några hallå och sen hör vi ingenting. Men att du måste bara titta på telefonen var du får en sån här antenn lite starkare och försöka, jag vet inte, klättra upp på taket eller någonting. Men alltså kostnaderna, vi låter Susanne Dahlgren svara på det först så ser vi om vi skulle få en bättre uppkoppling.
Ja, alltså kostnaden till världsekonomin, den är ganska stort och långvarig.
Men kostnaderna till USAs försvarsindustri?
Ja, alltså det, ja, just det. Och det beror på att de här vapnen som man behöver att stoppa, att de här missiler eller drönare hittar sitt mål, de kostar liksom... miljoner. Det är Tomahawk-missiler och allt annat, intercepting.
Ja, det är alltså mycket dyrare än de vapen som Iran använder.
Precis, ja. Och till exempel de här drönare, de kostar några tusen lappar. Så att, och sen iranska missiler, de har byggt sin missilkapacitet under flera årstionden, så att de har mycket i lager ännu mera. Och sen under det här bombningar i mars månad så hade Iran ställt de här falska liksom, missilställningar runt om landet. Och Israel och USA använder sin mycket dyr kapacitet att bomba liksom någonting som
är trappor.
Ja, som är liksom inte en militär mål utan ett fake mål liksom.
Jag tänker börja runda av här nu, men jag skulle gärna ställa den här frågan på nytt som jag ställde i början efter den här diskussionen. Så har Trump fortfarande någon sorts kontroll över läget?
Det beror på det som man vill liksom ha återstå från det här kriget. Om man endast vill ha det här kärnvapenavtalet, så Iran är helt redo att göra det. Men och sen också börja öppna sundet och allt det där. Men alltså det målet att störta regeringen i Iran eller försvaga den, den kommer inte att göra. Och den alternativet att göra liksom det som USA gjorde till Irak i 2003, att invadera, den står inte på bordet. Så att det finns ingen möjlighet för den.
Det skulle säkert vara början till slutet på Trump åtminstone, som lovade att de skulle inte ha något utländskt, alltså något krig.
Ja, han tycker att man borde inte använda ordet krig utan special operation. Samma som Putin gör.
Operation, ja, det är sant. Det var beklagligt att vi hade så dålig linje. Nu säger jag att det helt har släckt den här lampan. Det betyder att linjen har helt gått av. Men vi fick någon form av kommentarer av Per Stenbeck i alla fall. Är han borta från linjen nu? Jag frågar teknikern. Yes. Den brast helt och hållet. Det är otroligt det här att man kan ringa. Då när du var arbetade i Beirut så ringde vi dig under alla möjliga bombningar. Och allt möjligt har vi ringt och pratat med dig, Susanne Dahlgren, helt utan problem egentligen. Och sen så ska man ringa till en ö i Pellinge som igår funkar helt bra. Idag funkar det inte. Kan ju ha med vädret att göra också. Ja, men hej, tack för det här samtalet här idag och den här diskussionen. Som vanligt så kan du som lyssnar, om du har synpunkter på detta, så kan du skriva till slaget@yle.fi. Och mitt namn är Bettina Sågbom och Slaget återkommer imorgon samma tid, samma kanal.